På 1500-talet växte det fram en rörelse utifrån reformationen. Den här rörelsen kallades för anabaptismen. Anabaptisterna kallades också för omdöparna för att man döpte om människor. För att man trodde starkt på troendedopet och en fri vilja att få välja att få tro. Det här gjorde att man utsattes av förföljelse från både de katolska kristna och de protestantiska kristna. Så inom loppet av 5 år så hade alla ledare för den här rörelsen dött. Ändå så växte man. Man trodde också på Bibelns radikala budskap om kärlek. Man valde att älska människor. Och en av de här hette Dirk Willems. Han någon gång i mitten av 1500-talet kom i kontakt med den här rörelsen, greps av budskapet om Jesus. Och kom hem till sin stad i Asperen i Nederländerna och började prata om det här och undervisa om det han hade fått möta, om att han hade fått möta Jesus. Det dröjde inte länge innan man fängslade honom för det här. Och ett vanligt sätt att avrätta anabaptister var att dränka dem, för att man tänkte att det är lite ironiskt att vi dränker dem som vill bli nedsänkta i troende dop. Liksom. Dirk lyckas fly. Och det är vinter och han springer. Fångvaktaren är inte långt efter. De kommer fram till en sjö och Dirk springer över den här sjön. Han är relativt lätt. Jag vet inte, på något sätt så höll isen i alla fall. Men hans fångvaktare är något tyngre och han ramlar genom isen. Dirk är fri. Han kan fortsätta att springa. Men, som det här lägger jag till, jag tror att han drevs av Guds kärlek så han vänder om. Han drar upp den här fångvaktaren som fängslar honom igen. Och det, efter bara inom det året så avrättas Dirk genom att brännas på bål. Det här är Guds kärlek. Det här är det att människan drivs av Jesu kärlek. Vi ska läsa Matteus 5:38-48. Där står det så här. Ni har hört att det är sagt. Öga för öga, tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på kinden, på högra kinden, vänd då också den andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå 1 mil med honom, så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört det sagt. Du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske fars barn. För han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också? Om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också? Var alltså fullkomliga som er himmelska far är fullkomlig. Tack Jesus för ditt ord. Tack att vi får ta till oss det. Tack att vi får läsa det och att du vill öppna det för oss. Tack att du vill tala här och nu. Att vi ska få, ja, men, få se ditt hjärta ännu lite tydligare. Att vi ska få återspegla det och få reflektera det i våran vardag. Tack att vi får lägga den här stunden återigen bara i dina händer. Amen. Var alltså fullkomliga så som er himmelske far är fullkomlig. Det är vad Jesus säger till oss. Sträva efter att vara fullkomlig i kärlek. Liksom Gud i himlen är fullkomlig i kärlek. Det står inte att vi ska bara älska de som vi bryr oss om. Eller vår familj, de nära och kära. Vi ska inte ens bara älska de som är schyssta och goda. Utan vi ska också älska de som hatar oss, de som vill oss illa. De där jobbiga personerna som jag kanske egentligen inte vill vara med. De har Jesus kallat oss till att älska. De som stjäl och de som kanske till och med skulle vilja ta vårt liv. Kan det vara så här? Är det ens möjligt? Och för Dirk innebar det att sätta sitt liv till liksom att vända om och hjälpa den här fångvaktaren som sen sätter honom i fängelse. Historien fortsätter faktiskt och säger att fångvaktaren, han förespråkar att Dirk ska sättas fri, men myndigheterna vill inte lyssna på honom. Men det Jesus säger, det han gör är att han tar en text och implementerar ett nytänkande. Från att man tänker att ja, men öga för öga, tand för tand, det är väl ändå bra, eller? Alltså om du tar en bil av mig så får jag en bil av dig, eller så här. Det är liksom, det är väl rättvist, det är väl jätterimligt. Men Jesus säger att nej, men det är inte så det ska vara. Att den förra lagen handlade om att sätta stopp för hämndaktioner, men Jesus säger nu att ja, men vi ska göra mer. Guds väg är högre. I de olika exemplen som Jesus bygger in i den här texten så är det också, det här kanske många av er har hört, jag har i alla fall hört det flera gånger, men att det är ett passivt motstånd mot orättvisorna. Att om någon slår dig på din högra kind så slår personen antagligen med baksidan av handen, och det var så man slog någon för att förnedra den. Man slog en slav på det sättet. Kanske ett barn eller en kvinna på den här tiden. Man slog inte en jämlik på det sättet. Och här säger då Jesus, men vänd andra kinden mot. Att slå mig nu, men slå mig som en jämlike. Att våga stå upp för den typen av rättvisa. Men det är lite kul, vi gjorde en lek på Teens i fredags där ungdomarna skulle skriva av den här texten, och då var det några som skrev att om någon slår dig på den högra kinden så slår någon på den andra. Ja, jag tyckte det var lite roligt. Och så kan man ju känna. Men Jesus säger ju faktiskt inte så, utan han säger vänd också den andra kinden till honom. Eller som ja, min pappa sa, kanske någon annan har sagt också till sina barn, hoppas inte det, men slå först, slå hårdast. Det är ett sätt att förhålla sig till det här också. Men Jesus säger inte det heller, utan han säger att ge inte igen, utan agera på ett annat sätt. Eller i det andra exemplet, tänk dig att en rik och mäktig person drar dig inför rätta och kräver dig på din tröja. Du kan inte vinna rättegången, men du kan visa honom vad han verkligen gör genom att ta av dig alla kläderna och ge honom allt det du har och visa din nakenhet. Och då är det han som får skämmas för att hans girighet och ondska blir synlig. Och till den här berättelsen hörde då att oftast om man var fattig hade man bara två klädesplagg, och manteln var det som man hade närmast kroppen. Och enligt lagen så fick man inte ta den från de fattiga, eller man var tvungen att lämna tillbaka den, för att det var den de använde för att använda som täcke och kudde när man sov. Och det tredje exemplet är att romerska soldater kunde kräva att människor gick en mil med dem. Men de kunde inte kräva mer än så. Så att då gå två mil med någon kunde innebära att soldaten blir pryglad för att någon kommer och ser att ja, men hallå, du har ju haft samma bärhjälp i två mil och inte bara en mil, det får du ju inte. Men det kan också vara ett sätt att visa på en oförtjänt godhet mot soldaten. Och att soldaten kanske ser orättvisan i det han begär. En av mina favoritförfattare tror jag, eller ja, om jag citerar honom väldigt ofta så jag antar det. Det är Dietrich Bonhoeffer. Och han säger så här om den här texten i sin bok Efterföljelse. Här står det klart att när någon som följer Jesus blir orättvist behandlad klamrar han sig inte fast vid sina rättigheter och försvarar dem till varje pris. Han är helt fri från allt ägande och bunden endast till Jesus Kristus. Och han fortsätter i samma kapitel. Den enda vägen att övervinna ondskan är att låta den rusa ut i tomma intet, därför att den inte finner den motstånd den är ute efter. Han menar att när ondskan inte möter något motstånd utan bara tålmodigt lidande, att den uthärdas, kommer den till slut att stå öga mot öga med den motståndare som den inte kan besegra. Och det handlar inte om att rättfärdiga ondskan eller ge den rätt att existera. Utan det handlar om att ondskans mål är att föda mer ondska, att det inte ska uppfyllas. Att genom att när någon slår dig slår du tillbaka, och så föds det en cirkel av det onda. Att låta ondskan bara rinna ut i sanden och inte ge skäl att fortsätta med sin ondska avslöjar till slut ondskan. Och slutligen så blir det en fråga om, vågar jag lita på Guds rättvisa? På hans dom, att han en dag ska kliva in i historien igen som han har gjort och avslöja ondskan och döma den. I Romarbrevet 12, 19-20 står det så här: min hämnden, säger Gud, jag ska utkräva den. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Vi människor är sända som Jesus att älska människor in i evigheten. Om vi gör det som Gud har sänt oss att göra, måste vi lita på att Gud gör det som han har sagt att han ska göra. Vi förstår att vi måste ha domstolar, att vi måste döma det onda på något sätt här i världen, men den slutgiltiga domen är Guds. Och vi är kallade att älska människor in i evigheten. Det var ett uttryck vi hade när vi arbetade med tonåringar på en högstadieskola. Att älska de här ungdomarna in i evigheten. Det är det som vi är sända att göra, onda och goda. Jätteutmanande. Det är lätt att älska den som älskar mig tillbaka, men det är svårt att älska den som jag inte vill älska. Eller som inte älskar mig. Fienden som ondskan inte kan besegra, det är Jesus. En dag kommer han få stå öga mot öga med Jesus. Och då kommer han få sin dom. Och ingenstans blir det tydligare än på korset. Den som inte har bär någon synd tar all synd och besegrar det onda. Ondskan blir fullt synlig och avslöjad. Ingen kan säga att Jesus förtjänade att dö. Och därför kan inte döden hålla honom. Och döden, som är ondskans och syndens mål, blir besegrad. Vi är kallade att vara fullkomliga, som vår far i himlen är fullkomlig. Att älska så som Jesus älskar. Man behöver inte leva speciellt länge för att inse att det här gör inte jag alltid. Och hur ska man kunna leva efter det här exemplet om exemplet är Jesus på korset i slutändan, där han älskar och älskar och älskar och älskar och älskar? Hur ska jag kunna leva efter det? Hur ska jag kunna nå det? Ja, till att börja med så är ju inte vi Jesus. Och det kan vara ganska skönt. Vi är kallade att likna Jesus och älska som honom. Men vi är också först och främst kallade att älskas av Jesus och älska Jesus. Först och främst Jesus. Och man skulle till och med kunna säga bara Jesus. Bara Jesus. Och jag vill påstå att det första blir omöjligt utan närheten till Jesus. På bibelskolan jag gick så hade vi en slogan som var så här: älska Jesus och lev för andra. Kan man sin bibel, vilket jag antar att alla kan, så är det här det dubbla kärleksbudet. Och det kanske många känner igen i alla fall. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Jag är övertygad om att nyckeln till att kunna leva det här livet i kärlek med Jesus är att umgås med honom. Och jag vill utmana oss att inte bara nöja oss med att säga att amen, det går inte att älska alla. Det är omöjligt, jag kan inte göra det. Nej, det kan du antagligen inte. Och nästa mening så säger du att amen, jag är ändå hyfsat snäll. Alltså, har vi inte alla tänkt så? Jag är nog ganska god människa ändå, eller? Jag skäl inte, ja, och så vidare. Alla exempel som man kan ha. Men att inte nöja sig med det, att faktiskt se att amen, vi får sträva efter att älska alla människor. Vi kommer inte klara det, absolut inte i vår egen kraft. Men det är det som är målbilden. Och jag minns att jag hade en period där jag brottades med de här tankarna. Och det var mycket så här, ja, men jag borde ju det här. Jag borde flytta till ett utsatt område. Jag borde hjälpa till mer i församlingen. Jag borde vara mer gästvänlig. Jag har inte bjudit hem någon. Det måste jag verkligen göra. Och så vidare. Och så radar man upp, jag måste hjälpa farmor. Och jag borde ju vara ute på stan och ta hand om de fattiga där. Och de som liksom är utsatta. Och så bygger man ett berg, och i mitt fall så trycker jag bak det långt bak i huvudet, och så begraver jag det där för att det är för jobbigt att tänka på alla borden som jag om jag är kristen så borde jag ju vilja göra de här sakerna, men jag vill ju inte göra de här sakerna. Varför vill jag inte det? Är det något fel på mig? Nej, det tror jag inte, utan jag tror att det är så det är. Och vändpunkten kom, jag tror det var i min bokcirkel. Så pratade vi om de här sakerna. Och där det fick landa i mig att jag behöver bara älska Jesus. Det är där det handlar om. Att älska Jesus och vara med honom och bli som honom. Men först och främst vara med Jesus. Så är jag med Jesus så kommer jag att bli som honom. För att det är han som gör verket i mig. Inte jag som gör verket för att sen kunna vara med Jesus. En bild som då fastnade i mig var hur en kristen människa, jag tror det här också är en Bonhoeffer-grej från hans bok Efterföljelse, att en kristen människa är så upptagen med Jesus att han eller hon märker inte ens hur han eller hon förvandlas. Så upptagen med Jesus, bara Jesus. Och det tror jag Bonhoeffers det första citatet handlar om. Att om jag är bara så upptagen med Jesus, att jag ser inte att jag blir mer kärleksfull, mer fylld av glädje, mer godhjärtad, mer vänlig, mer tålmodig. Och helt ärligt så kanske inte de grejerna spelar någon roll för mig, för att jag är upptagen med Jesus. Det är där vi kallade till först och främst, att vara upptagna med Jesus. Kanske säger någon då, men oj vad du är, vad kärleksfull är det, vad glad du är på ditt jobb eller någon annanstans. Jaha, tycker du? Ja, men för jag vet ju att jag ibland inte tålamodet räcker till och att min glädje inte alltid är fullkomlig. Och min kärlek är inte alltid det första som kommer fram i mötet med vissa människor. Men när vi umgås med Jesus så kommer de attributen att växa fram i oss. Men inte för att det är de som är målet, för målet är alltid Jesus. Och förvandlingen till likhet med honom är en naturlig konsekvens av umgänget med Jesus. Det är inte du eller jag som ska göra det. Utan han som har påbörjat ett gott verk i oss ska också fullborda det. Och hans börda är lätt och hans ok är milt. Han lägger inte tunga bördor på oss. Utan när vi umgås med Jesus så blir det här en naturlig, andens frukter blir en naturlig del av våra liv. Då kommer vi leva i dem. Mm. Jag vill avsluta med en annan berättelse. Det var en berättelse som grep tag i mitt hjärta jättetydligt när jag var i tonåren. I början av 1900-talet så lämnade ett skepp hamnen i Kanada. Empress of Ireland. Jag vet inte om några känner till det. På det här skeppet så finns det 170 frälsningssoldater. Det dör inte länge förrän olyckan är framme. Skeppet har kolliderat med ett annat skepp. Panik utbyter i liksom hytterna. Vissa vaknar inte ens. På en kvart så har det här skeppet sjunkit. Så fort gick det. På något sätt så lyckas de här frälsningssoldaterna få tag på flytvästar och många lyckas ta sig ut. Men i slutändan så är det bara ett 30-tal som överlever. Då visade det sig från att olika överlevare berättar då berättelser om hur unga frälsningssoldater har gett dem sin flytväst och sagt: jag vet att jag är räddad. Jag tillhör Jesus. Du behöver den här bättre än jag. De handlar i kärlek med risk för sina egna liv. Antagligen så kommer inte, vem vet, men antagligen så kommer inte vi ställas inför de valen. Förhoppningsvis inte. För oss kommer det kanske handla om ställa upp när en bekant behöver flytthjälp. Att lyssna när någon behöver det. Att trösta någon. Ge matlådor. Uppmuntra. Inte ge igen när någon har handlat orättvist mot oss. Kanske inte i första hand när man har blivit slagen. Det tror jag kanske inte. Men när man har blivit orättvist behandlad på något sätt. Där man tycker att det här är inte rätt. Inte att man ska lägga sig platt och liksom, ja, men vara en dörrmatta. Men att också inte, ja, men utkräva hämnden. Utan att förlåta och älska. Guds rike är annorlunda. Och vi är kallade till att likna Jesus och bli formade till en kärlek lik hans. Amen.